I kväll ska vi börja med en mycket älskad och ofta läst bibeltext, nämligen den 139:e psalmen i Saltaren. Psalm 139. Herre, du utransakar mig och känner mig. Vare sig jag sitter eller står, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Vare sig jag går eller ligger, utforskar du det. Och med alla mina vägar är du förtrogen. Du för en ett ord där på min tunga. Se, så känner du, Herre, det till fullo. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig allt för underbar. Den är mig för hög, jag kan inte begripa den. Vart ska jag gå för din ande och vart ska jag fly för ditt ansikte? Får jag upp till himmelen så är du där, och bäddade jag åt mig i dödsriket, se, så är du också där. Tog jag morgonrådnadens vingar, gjorde jag mig en boning ytterst i havet, så skulle också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Och om jag sa, mörker må övertäcka mig och ljuset blir natt omkring mig, så skulle själva mörkret inte vara mörkt för dig. Natten skulle lysa som dagen, ja, mörkret skulle vara som ljuset. Ty du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i min moders liv. Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det väl. Benen i min kropp var inte gömda för dig när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu knappast var formad. Alla mina dagar blev uppskrivna i din bok. De var bestämda förrän någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, o Gud. Hur stor är inte deras mångfald. Ja, vad är det som är så outgrundligt med det här? Det är ju härligt att Gud vet allt. Men vad är det David tycker är så märkvärdigt, så att han säger, en sådan kunskap är mig allt för underbar. Den är mig för hög, jag kan inte begripa den. Vad är det han bävar inför, David? Vad är det som är så stort med att Gud vet allt? David broderar ju ut det här. Han talar om på vilka alla möjliga sätt Gud vet allt. Var jag än är någonstans och vad jag än hittar på, så kommer jag aldrig att kunna överraska Gud. Alla mina dagar var redan bestämda, och Gud kände dem alla innan någon av dem hade börjat. Vad skönt. Man kan ju kanske komma till den punkt i livet där man tycker allting har misslyckats. Och jag är besviken, och Gud i himlen är säkert ännu mer besviken. Jag säger inte det. Han visste väl allt ifrån början. Innan ett ord kommer på min tunga, säger David, så vet Gud det. Och där ligger det märkvärdigt. Där ligger det höga, det stora, det obegripliga. Nämligen att den Gud som så till den grad vet allt om oss, han utransakar oss och utforskar oss. Vad i all världen väntar han sig att hitta, säger vi. Han vet ju redan allt. Det är väl förspilld möda det här. För så skulle ju inte vi göra. Så gör inte vi. Utan den dag vi tycker med en lång gäsp att jag vet redan allt om dig. Då har vi för tråkig förklarat dig. Då är du inte spännande längre. Då börjar man se sig om efter någon annan. Eller hur? Det är det märkvärdiga med Gud. Att så gör inte han. Och det är på något sätt en kunskap som faktiskt är så hög att man liksom kan sträcka sig upp för att nå överkanten på den och säga jag når den inte. Det här är mig för högt. Detta klarar inte jag att begripa. Man kan se det där lite grann i ett långvarigt gott äktenskap. Därför att där är det ofta så att man vet precis allt om varann. Och ändå är man nyfiken på varann. Ändå har man något att lära av varann. Ändå så förutsätter man att det finns mer att upptäcka. Det här är kärlekens natur. Jag tycker detta är en av de bästa beskrivningar av kärlek som jag känner i varje fall. Och då tycker jag att det är något av det yppersta i Bibeln. Jag vet inte om du har lagt märke till detta. Hur fräscht och underbart det är med en Gud som vet allt och ändå oavlåtligt utforskar det. Du vet, han gör det inte som någon sorts hemlig polis. Han gör det inte för att hålla kontrollen på dig. Utan han gör det därför att han gillar själva sysselsättningen, så att säga. Han finner en glädje i att utforska dig och mig. Trots att han har konstruerat oss, han har skapat oss, han känner varenda molekyl i kroppen på dig. Han vet precis vad du tänker göra imorgon. Han vet vad du kommer att ta på smörgåsen nästa gång du vill göra det en sådan. Han vet bokstavligen allt. Och ändå utforskar han dig. Och han utforskar mig. För mig är detta en bild av inlevelse. Som går utanpå allt annat jag känner till. Och om en relation ska bli varaktig, så rekommenderas denna attityd på det varmaste. Ty när vi tycker att vi är färdiga med varann, då, ja, det kan jag ha och mista. Men så länge man hela tiden tycker, vi mognar tillsammans, vi vandrar tillsammans på vägen, du utvecklas säkert hela tiden, och jag utvecklas kanske hela tiden. Och jag vill hela tiden kolla in på vad sätt du växer och mognar och utvecklas. Då blir man aldrig less på varann. Utan då har man ju, så att säga, mitt i allt det välbekanta, en fräschhet, en friskhet som ingenting annat kan likna. Och det är ju Guds signatur det här. Det här, det varar i evighet. Jag lovar. Folk kommer ibland och frågar, vad ska ni roa er med i himlen? Och kära vänner, vi behöver inte roa oss. Inför Guds ansikte är glädje till fyllest. Inte därför att vi står på vederbörligt avstånd och tittar på honom på tronen, så att säga. Och tycker att det är en i och för sig rolig sysselsättning. Utan det är ju, så att säga, kommunikationen, glädjen. Vi ska lära känna honom lika fullständigt som han känner oss. Paulus skriver faktiskt så. Jag ska känna honom till fullo så som jag själv har blivit till fullo känd. Det går inte på en evighet. Det tror jag tror det tar lite längre tid. Och jag tror att det kommer att bli spännande, underbart. Vi har ju redan prövat det där lite grann i liten skala, lite provisoriskt, så att känna oss för. nu när vi så att säga lever i förlovningstid. Och kärlek uppstår inte ur någon sorts fritt flytande känsla, utan den består ju i att man lär känna varandra och att man har sin glädje i att lära känna varandra. Och kärleken bibehålles genom att man också efter själva smekmånaden eller så fortfarande har samma glädje i att lära känna varandra. Här tycker jag att en sån väldig vishet öppnar sig i skriften. Gud är inte passiv. Han är märkvärdigt aktiv i ditt och mitt liv. Det är kanske så att du tycker att jag är ju inte mycket att lära känna. Det finns ju mycket mer spännande personer här i världen. Ja, kanske det. Men Gud är ständigt sysselsatt med att lära känna dig. Och det är ju viktigt att vi förstår att inte det där kikande ögat i triangeln, det där polisögat som ska kolla att man inte syndar, det är inte alls det David talar om här, utan han talar om en Gud som hela tiden vill lära känna dig. Och i detta gensvarar ju du och jag. Vår glädje ligger ju på samma våglängd, att lära känna Gud. Herren säger genom Jeremia så här, det ska vi slå upp, det 9:e kapitlet. Jeremia 9. Verserna 23 och 24. Så säger Herren: den vise må inte berömma sig av sin vishet. Den starke må inte berömma sig av sin styrka. Den rike må inte berömma sig av sin rikedom. Nej, den som vill berömma sig, han må berömma sig av att han har förstånd till att känna mig, att jag är Herren som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty till sådana har jag behag, säger Herren. Vad är berömvärt? Vad är vishet? Vad är klokt och förståndigt i detta livet? Ja, styrka och rikedom och kapacitet och förmåga, ja, säger Gud. Det kan väl ha sitt värde. Men det är verkligt värdefullt. Det är att ha förstånd till att lära känna Herren. Johannes ger oss i sitt första brev, tycker jag, en väldigt bra liten fingervisning. Tumregel kanske. Johannes första brev, 2 kapitlet och 3 versen. Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Vi kan ju inte direkt se Gud. Vi kan inte ta på honom. Och ibland faller man som kristen offer för missuppfattningar. Den vanligaste av alla, det är tanken på den krävande Gud. När Gud är den nådige guden. När Gud inte alls vill driva oss med krav, utan vill driva oss med godhet. Inte driva oss med fruktan, utan driva oss med tacksamhet. Och vi har ju ett behov av att veta att vi lever oss in i rätt Gud, så att säga, att vi lever oss in i den Gud som finns. Hur ska vi kunna veta det? Jo, det ser man på sitt eget liv. Är det något som inte funkar? Då måste man säga, här finns något att upptäcka om Gud som jag inte visste förut. Jag har tydligen antingen inte sett vem han är, eller också har jag missförstått det jag såg. Och det är så viktigt att komma ihåg att om man tycker att ens liv lämnar både ett och annat övrigt att önska, så är vägen inte i första hand den väg som så att säga erbjuds människor i denna värld. Nämligen att med ökad självkännedom, mera introspektion och mera analyserande av ens inre, komma till en klarare kunskap om sig själv och därmed också kunna kontrollera sina känslor och sina reaktioner och sina handlingar och beteendemönster. Det är bra att lära känna sig själv. Skriften talar mycket om det med. Men det förändrar förunderligt lite om det inte åtföljs av en kunskap om Gud. Det förändrar oss. Det förändrar vårt liv. Att lära känna honom som han är. Jesus uttrycker ju detta i bergspredikan Matteus 6. Den välbekanta 33:e versen. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Du vet, så lätt det nu är att man tänker så här, ja, hans rike och hans rättfärdighet, ja, nu måste jag se till så att jag är så pass rättfärdig att jag platsar i hans rike. Och det tror jag inte Jesus menar. Utan den dag vi har förstått hans rättfärdighet, den dag som det har landat i oss att han är den Gud som vet allt om mig och som ändå hela tiden utforskar mig, hela tiden riktar hela sin uppmärksamhet, sin upptäckarglädje på mig. Så känner jag Gud. Och det tycker jag föder en sån trygghet att känna Gud på det sättet. Sök hans rike och hans rättfärdighet. Vad betyder nu detta? Vad är det jag vill säga? Jo, jag vill säga så här att det är en omväg att försöka finna sin egen identitet genom att titta på sig själv. Man ser den mycket lättare genom att titta på Herren. Och om man ser den Gud som finns när man ser på Herren, så märker man att jo, ens liv frigörs. Ni ska då förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Och det är ju inte bara sanningen om mitt eget usla och bedrövliga och bristfälliga jag. Mina synder och mina överträdelser och mina tillkortakommanden och de gånger jag gjorde bort mig och de gånger som var värre än så. Jag kan behöva bejaka det, det är inte bra att springa ifrån sånt. Men det förvandlar mig inte. Inte förrän jag lär känna honom som är. Därför att när jag lär känna honom som är, då blir jag också, så att säga, en avbild av honom. Han som är och jag är också. Inte i hans mening, men som en återspegling av honom. Jag vet vem jag är. Varför? Därför att jag har lärt känna honom som är. Dessförinnan så flyter ju allt efter konjunkturer och börsvärden, ni vet, 10 topplistor. Ibland så är man poppis och idol och många håller på att gilla den och sådär. Och rätt vad det är så är det kanske någon som förtalar den och alla vänder ryggen åt den. Vem är man i den ena stunden och vem är man i den andra stunden? Ja visst, människovärdet åker berg- och dalbana upp och ner. Men att få den stadga i sitt liv. Den som gör att man kanske kan ta en konflikt när det behövs en konflikt. Att man kan lägga av all sin härlighet som vi läste om Jesus igår och sitta bara på en åsna. Fast man är universums kung. Hur får man den trygghet? Jo, man ser in i ögonen på honom som är. Man söker Guds rättfärdighet. Och inte sin egen. Herre, nu har jag sett nog av min egen brist. Nu vill jag se på din fullkomlighet. Jag vill lära känna dig i din fullkomlighet. Därför att det förvandlar mig. Och det finns ju väldigt mycket i livet som man förlorar i samma stund som man börjar söka efter det. Om du har fått för dig att du ska bli lycklig så kan jag lova dig, du kommer aldrig bli lycklig. Ty lycklig kan man bara bli om man inte frågar efter lyckan. Ju mer man satsar på att bli lycklig, desto olyckligare blir man. Det här gäller ju också detta med vänskap. Man kan möta människor som plågas av ensamhet. Och som desperat liksom söker vänskap. Och ju mer kramp det går i det här, desto svårare blir det. Det finns så mycket som man inte kan söka, som man inte kan få så länge man söker det. Men som man lättare får när man, om jag får uttrycka det så, ger upp på rätt sätt. Om jag söker, så att säga, bekräftelse från människor omkring mig och jag hela tiden försöker fråga människor, vem tycker du att jag är? Så kanske jag får så motstridiga besked så att jag blir totalt förvirrad. Men om jag istället hjälper andra människor att komma underfund med vad de är för den. På ett barmhärtigt sätt. Då kanske jag bara som en biprodukt också har lättare för att finna vem jag är. Det är ju lite grann släkt med det här som man brukar säga till nygifta. Vi har ju ett par sådana här. Att om man tittar på varann och tänker så här, vad kan jag få ut av henne? Eller vad kan jag få ut av honom? Då har man liksom förstört det hela från början. Men om man ser på varann och tänker, vad kan jag ge dig? Vad kan du få av mig? Ja, då kan det bli hur roligt som helst. Därför att man söker inte sitt, utan man söker en andres. Sök inte din rättfärdighet, utan sök Herrens. Sök inte din identitet, utan sök Herrens. Fråga inte ideligen, vem är jag? Utan fråga ännu lite oftare, vem är Herren? Därför att det frigör. Och Herren, han är ju den som hela tiden frågar vem du är. Det är ju det som är så förunderligt på något sätt. En Gud som hela tiden utforskar dig och utransakar dig. Och det är inte bortkastad möda, utan det är på något sätt just detta som ställer ens liv rätt. Att vi möter varann med det, vad ska vi säga, lyssnande intresse som gör att vi ger varann en identitet som vi aldrig kan ta ifrån varann. Och här ger oss ju alltså Gud en, ska vi säga, en gudomlig förebild. Inlevelsen som nyckel till växt och mognad. Det är ett spännande kapitel. Och så lite som vi förstår varandra, och så ofta och så lätt som det blir missförstånd mellan oss alla, så tror jag att vi alla har anledning att, så att säga, räcka upp handen och säga till Gud att Herre, ge mig lite mer inlevelseförmåga. Detta låter som det var grejen. Detta låter som det var någonting som verkligen var värt att sträcka sig efter. Ge mig mer inlevelseförmåga, så att jag bättre förstår vem du är, och bättre förstår människorna omkring mig, och därmed också bättre vet vem jag själv är. Ty det får man som en biprodukt. Det är det lustiga. Den, vad ska vi säga, visshet om vem man är, den som inte behöver kastas fram och tillbaka när människor gillar en eller har kritiska synpunkter och så här. Det här som vi är så rädda för, att bli kritiserade, att bli anklagade, att bli utskämda, utan att man får ha den på något sätt, den tryggheten i någon form, att också kunna stå i en nödvändig konflikt. Det är viktigt. Inte minst för oss som vill följa Herren, som ständigt befann sig i konflikt. Ve er när alla talar väl om er, säger Jesus. Då är det något fel någonstans. Då är vi för anpassliga. Och om det betyder att saltet har blivit socker, eller om det betyder något annat, det behöver vi inte bekymra oss så mycket om. Men det är på något sätt något onaturligt att vi alla blir så snälla, så att ingen kan hitta något att säga om oss. Inlevelse, alltså en gudomlig egenskap, väl värd att be om mera av. Varför har vi inte mer än vi har då, säger vi? Vart tog min inlevelse vägen? Ja, vi är ju olika skapade till en början. Vi har olika lätt för det här. Somliga har musiköra och andra har det inte. Somliga har tummen mitt i handen och andra får sprutar ut grejer ur verkstäder och snickarboar och annat sånt här. Vi är lite olika lagda. Men sen är det ju också så att en hel del av den inlevelse man kanske ändå var född med kan gå förlorad på olika sätt. Vi kan frestas till att döda vår inlevelse. Ty varje synd är på något sätt en skada på en relation med någon. Synd är inte bara att man bryter mot någon paragraf i en syndkatalog, utan det handlar om att man skadar relationen med någon. Människor eller Gud. Eller med hela hans skapelse. Det är synd att spy ut PCB och bly och kvicksilver och vad det är vi begåvar naturen med. Det är ju också synd. Även om det bara drabbar älgar och granar. Men det drabbar någon. Synden handlar om att jag gör en vinst och någon annan gör en förlust. Och jag är medveten om att någon annan gör förlusten. Men jag väljer vinsten för vinstens skull. Och om jag ska kunna göra det utan att må allt för dåligt, så får jag naturligtvis stänga av min inlevelse. Som det brukar heta, jag har ett snövitt samvete för jag har aldrig använt. Och om man lever på det viset, då kommer man förr eller senare att drabbas av det som i Bibeln kallas förhärdelse eller förstockelse. Och det är kanske inte så lätt att omedelbart mobilisera sin inlevelse när det första som inlevelsen i så fall skulle signalera vore en jättelik skuld. Då är det kanske bättre att sätta på melodiradion och se till att det alltid låter någonting. Så att man aldrig kommer så långt så att det blir tyst och man börjar tänka på något. För det kan vara det farligaste som finns. Som själavårdare ställs man naturligtvis inför den situationen ibland att skulden överväldigar en människa så att det inte längre går att stänga av samvetet och inlevelsen. Men den långt vanligare situationen är ju att man plågas av sin inlevelse. Kanske därför att man blivit påverkad av andra människor. Sviken av andra människor. Föraktad, utnyttjad eller övergiven. Jag tror vi kan säga att de här fyra kategorierna, svek, förakt, övergivenhet, övergivande kanske jag skulle säga, och utnyttjande. Det är saker som skapar misstro i våra liv. Då man möter människor. Ungefär som min katt kommer när han är lite på stridshumör. Då blir morrhåren så borstiga på honom och sticker rakt ut så här. Och han ser pupillerna är stora och han är på hugget så att säga. Man är på hugget. Man är försvarsberedd. Man ser en fiende i varje människa, åtminstone en tänkbar fiende. Varför det? Därför att man har blivit sviken av andra. Man har blivit föraktad, kanske utskrattad. Man kanske har blivit övergiven. Jag struntar väl i dig. Eller man kanske har blivit utnyttjad. Och det är ju inte minst ett vanligt problem ibland kristna. För vi är ju så snälla. Och det är så lätt att utnyttja oss. Och vi ställer ju alltid upp, för det ska man ju göra. Man ska ju aldrig säga nej. Inte ens till de fräckaste och mest egotrippade krav. Utan man kommer ju i alla fall. Och det där, det kan ju drivas till den gränsen att man får dåligt samvete för jämnan. För man kunde ju alltid göra mer. Jag ska tipsa dig om det är så att du vill psyka folk i församlingen du tillhör. Då finns det en idiotsäker grej. Och det är att säga till folk att du är så kärlekslös. För det är vi ju. Och alla kan vi tänka oss själva i en mera kärleksfull upplaga. Det är inte svårt. Man kan alltid älska mer. Så det är en anklagelse som biter på alla. Du är så kärlekslös. Vill du slita Guds församling i stycken, så gå och mumla det då och då. Gör allt på folk, så ska du se. Den felar aldrig målet. Men så många kristna brottas med detta, att de egentligen har fått sin välvilja utnyttjad. Och då, det som då händer, det är ju att jag själv bjuder på min inlevelse. Och den tas väl om hand av någon som hela tiden vill väcka mitt medlidande, hela tiden vill på olika sätt vinna min inlevelse. För att göra mig påverkbar, men vill inte låta sig påverkas själv. Den andra vill att jag ska leva med in, men han lever sig inte in i mig. Och det kan man ju upptäcka den dag då man nästan har vänt ut och in på sig själv, gjort allt man kunde och lite till, och så säger man: imorgon kan jag inte komma, för nu måste jag vila mig. Ja, du tänker då alltid på dig själv. Pang. Jaha, så du tänker aldrig på mig då. Där har väldigt många fått sitt samvete slaget i spillror. Eller varianten: ja, tänk inte på mig, roa dig du bara, ja, åk du. Ja visst, en sån resa, eller hur? Att få sin välvilja utnyttjad. Det här är ett vanligt problem bland kristna. Det är ett väldigt vanligt problem. Just därför att vi är ju fostrade till inlevelse. Vi är fostrade till, och vi har också förstått värdet av det. Och detta att bjuda på sin inlevelse, det är en konst att lära sig. Det är liksom inte bara att slå upp lagårdsdörrarna på vid gavel och liksom säga att allt och alla ska komma in. Det är ett förtroende. Jag visar dig ett förtroende när jag lever mig in i din situation. Därför att ju mer jag lever mig in i din situation, desto mer påverkbar blir ju jag. Jag hamnar i underläge. Den som älskar mest hamnar alltid i underläge, som bekant. Och det måste man alltid acceptera till en viss gräns, i en viss utsträckning. Kärleken är alltid förenad med en delaktighet i Kristi lidande. Men det är oklokt och ovist att göra det så till den grad att man kanske med sin undfallenhet göder en kravmentalitet hos den andre. Då har jag inte hjälpt honom. Det mår inte han väl av, eller hon. Utan jag, när jag bjuder på min inlevelse, så måste jag också leva mig in i, så att säga, det som handlar om frågan: är denna människa nu, förstår denna människa det förtroende jag ger? Kommer han att hantera det på rätt sätt? Eller kommer han att ta det som en möjlighet att nästan äta upp mig? Återigen är Gud en förebild. Tänk, han lever sig in i dig och mig varenda sekund. Dag och natt, när du sover, så lever sig Gud in i dig. Det är ju fantastiskt. Men tänk vad han kan säga nej. Det är ju också stimulerande. Tänk vad du har bett om både det ena och det andra, och Gud har bara sagt nej. Och inte ens någon förklaring, inte ens bett om ursäkt för att han sa nej. Det där som vi ju nästan alltid gör. Ja, ursäkta, men nu har jag faktiskt nästan bosatt mig här i 14 dagar. Nu måste jag hem och ge ungarna mat. Ursäkta. Vi behöver lära oss av Gud här. Att, så att säga, växa i detta. Att leva oss in i varandra. Och förstå varandra. Utan att för den skull bli totalt förslavade av varandra. Därför att när vi blir det, så går vårt samvete sönder. Och följden brukar bli att man har kroniskt dåligt samvete. Och att man drabbas av en sorts människofruktan. En misstänksamhet, en misstro emot människor. När man försöker att öka avståndet. För att skydda sig. Det är ganska vanligt när man möter kristna som uppfostras av det här med att vända andra kinden till. Att man tror att ja visst, man måste alltid hålla fram den andra kinden också. Och om folk begär skjortan, så måste du ge byxorna också. Ja visst, det är utmärkt ibland. När det är läge för det. Men man kan inte alltid göra så. Jesus gjorde inte alltid så. Paulus gjorde inte alltid så. Profeterna gjorde det minst av allt. Men det finns situationer då det är bra. När Jesus säger, nu är stunden kommen då människosonen ska förhärligas. Då lämnar han allt. Och att förstå när det är läge för det ena och det andra. Det är ju att, så att säga, lära sig att hantera inlevelsens väldigt ömtåliga instrument. Därför att när man bjuder på sin inlevelse så kan man bli utnyttjad. Och Jesus bjöd inte alltid på det här. Johannes evangeliet 2:23 tycker jag är en bra text. Jag är glad att den står där. Johannes evangelium 2:23. Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg det tecken han gjorde. Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan. Ja, här var det människor som var intresserade av under och tecken. Och frågan var nu, vad kunde man få ut av denne Jesus? Nu när han ändå var i Jerusalem och man hade chansen. Det gällde att hålla sig fram. Jesus anförtror sig inte åt dem, stod det. Ty han visste av sig själv vad som var i människan. Det finns en bild i slutet av Bibeln i Uppenbarelseboken 21 som vi ska titta lite på. Och det kan hända att jag lägger in mer i den bilden än vad Johannes och den helige ande tänkte när de tillsammans skrev Uppenbarelseboken. Men det kanske kan förlåtas både idag och på den yttersta dagen. Vi ska läsa om det nya Jerusalem. Jag börjar i 9:e versen, 21:a kapitlet. Uppenbarelseboken 21:9. Och en av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sa, kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner ur himlen från Gud, full av Guds härlighet. Och den lyste som den dyrbaraste ädelsten, som kristallklar jaspis. Den hade en stor och hög mur och 12 portar, och vid portarna 12 änglar, och namn var skrivna där, namnen på Israels 12 stammar. I öster var 3 portar, i norr 3 portar, i söder 3 portar och i väster 3 portar. Stadsmuren hade 12 grundstenar och på dem stod 12 namn, lammets 12 apostlar. Och han som talade till mig hade en måttstock av guld för att mäta staden och dess portar och dess mur. Vi hoppar till 21. De 12 portarna var 12 pärlor, varje port av en enda pärla. Och den breda gatan genom staden var av rent guld som var genomskinligt glas, som var som genomskinligt glas. Något tempel såg jag inte i staden, till Herren Gud allhärskare när dess tempel, han och lammet. Och staden behövde varken sol eller måne för att få ljus, till Guds härlighet lyser över den och lammet är dess lampa. Och folken ska leva i detta ljus. Jordens kungar kommer med all sin härlighet till den staden. Och dess portar ska aldrig stängas om dagen. Natt blir det inte där. Allt dyrbart och härligt som folken äger ska föras dit. Aldrig ska något orent komma in där. Och inte heller någon som handlar skändligt eller lögnaktigt. Utan bara det som lammet har skrivna i livets bok. Det jag tycker är så intressant med detta nya Jerusalem, det är att det har en mur. Vad i all sin dar ska den med en mur till? Krigen är ju slut. Utan här skulle vi väl istället spränga muren. Bort med alla såna här gamla fästningar och försvarsverk. Det räcker ju med stan. En stad som lite mysigt övergår i landsbygd och så här, och betande kossor och bräkande får och så. Vad ska man med en stadsmur till? Ja, det är ju en bra fråga som politikerna säger när de inte har något bra svar. I denna mur finns det 12 portar. Och de står öppna om dagen och det blir aldrig natt. Så de står tydligen öppna för jämnan. Ja, det är ju härligt. Och folkens kungar, de kommer med sina gåvor och med sina presenter så att säga till himmelens konung som nu har tagit plats i den stad där han lovat att för evigt fästa sitt namn. Jag tycker det här är en bild, och nu kommer min privata lilla fundering här, min lilla tolkning, den som kanske inte alls Johannes skulle ha känts vid. Jag tycker det här är en bild av den kristne. Den kristne är inte en stad utan murar. Utan den kristne är som den nya Jerusalem, med en mur runt omkring. Men portarna är öppna. Det är en bild av, för mig åtminstone, av den inlevelse som är möjlig, framförallt i syndens värld. Du vet, vi försöker så ofta att skapa gemenskap och utjämna klyftor och annat sånt här genom att bryta ner människor. Vi hjärntvättar varandra och vi håller på och mixtrar och så här. För vi tänker det att ja, om en person blir alldeles av med alla sina försvarsverk, då blir det gemenskap. Och ganska mycket i denna världen som på olika sätt ska liksom göra oss till en enhet går i första hand ut på att avkläda oss något av vår mänskliga värdighet. Och det finns faktiskt också kristen fostran som lite grann går ut på det här. Jag tycker man snuddar det ibland när man möter människor som fått väldigt mycket fostran med detta med att vända andra kinden till. Som om det skulle kunna gå att, så att säga, bygga upp Kristi kropp genom att göra människor värnlösa. Det har jag aldrig sett fungera. Det som fungerar, det är när en människa får en ordentlig mur. Och den människan sedan får den fria viljan att öppna portarna i den muren. Jag tror faktiskt att Gud tar risken att hjälpa en människa att få en mur runt sin stad, i förhoppningen om att när människan har fått den, att hon ska fatta att det faktiskt är bäst för henne själv att hon öppnar porten i muren. Och att det inte är så kristligt som det låter, att man liksom kommer med schaktmaskiner och dynamit och spränger bort muren. Därför då får man den här kristna människan som låter sig utnyttjas av allt och alla, värnlös inför den fräckaste, och som ständigt liksom är rädd för vad människor ska hitta på, söker att öka distansen och lägga lock på inlevelse, för det är ju trots allt genom inlevelse man blir manipulerad. Och då försöker man istället att förstå människan omkring sig med hjälp av resonemang och logik och förstånd och analys, istället för att göra det med inlevelse. Och det är en livsstil som skapar ideliga missförstånd och ideliga besvikelser. Det funkar inte. Därför att vi kan inte begripa varandra i matematiska termer. Vi kan ju inte ens begripa oss själva, så att säga, i verbala uttryck med ord och med formler. Utan det är ju alltid så, när man har hört talas om en människa, ja, han är så trevlig och han är sån och sån, så får man se honom. Ja, så är det du? Jaha. Jag ibland träffar folk som kommer och säger, jag har läst alla dina böcker, och så tänker jag, jag måste åka på ett ashram för att se hur han ser ut. Jaha. Ibland har jag förstått att det var en, vad jag brukar kalla, en optisk besvikelse. Men man får ju skylla sig själv. Men i vilket fall, det är sällan så att man kan göra sig en bild av en människa förrän man träffar honom eller henne. Alla beskrivningar är på något märkvärdigt sätt ofullständiga och till och med ibland missvisande. Först när man får den personliga kontakten, då går det upp ett ljus. Jaha, ja, så är det som du är. Ja, ja. Och det är, så att säga, när inlevelsen får komma till sin rätt. Och jag tror inte att vi kan använda inlevelsen på ett sunt och praktiskt sätt. Annat än om det får ske, så att säga, med den bilden som här ges av det nya Jerusalem. En stad med en bastant ordentlig mur och en dörr som man har öppnat själv. Och som man kanske också vid behov måste stänga någon gång ibland. Eller åtminstone skjuta till. Man kan inte släppa in allt och alla. Men det går inte att leva med den misstron som håller allt och alla på avstånd. Därför att då hamnar man ju i den stora ensamheten. Väldigt mycket av det vi kallar ensamhet är ju, så att säga, produkten av en misstro. Där man egentligen inte vågar lita på någon. Kanske därför att man har blivit sviken. Kanske därför att man har blivit föraktad. Kanske därför att man har blivit övergiven. Eller för att man har blivit utnyttjad. Man väntar sig att det ska hända igen. Och hellre än att uppleva det en gång till, så håller man allt och alla på avstånd och stänger av sin inlevelse. Och då blir man naturligtvis väldigt frusen efter ett tag. Och då säger man, men ingen har ju älskat mig, och det är ingen som älskar mig. Jo visst. Men kärleken blir inte insläppt. Det handlar ändå om att våga. Ställ upp dörren lite på glänt till en början. Man behöver inte ställa den på vid gavel direkt. Men våga äventyret att trots allt börja att möta människor i sin omgivning med inlevelse. Gode Gud, hjälp mig att förstå människorna djupare i min omgivning. Därför då kanske jag kommer upptäcka att det finns många som älskar mig. Fastän jag har stängt så väl om mig. Att jag har tappat förmågan att se det. Du utransakar mig och känner mig. Du utforskar alla mina vägar. Det är Gud. Och vi är hans avbilder. Och det här är det sårbaraste i våra liv. Jag är övertygad om det. Och behöver vi helande för något, så är det väldigt ofta just detta. Mycken själslig sjuklighet och inte så lite psykosomatisk sjuklighet hänger trots allt ihop med det här. Sitt en kväll på, eller en natt på någon kyrkans jourtjänst eller något. Du får höra många olika vittnesbörd om hur plågsamt det är att uppleva ensamhet. Och ibland är det ju så här att man försöker lösa problemet genom att någon människa kommer och säger att jo, men jag vill gärna hänga ihop med dig, och jag vill gärna höra ihop med dig, jag vill gärna vara din vän. Ja. I det ögonblick den kärleksförklaringen är avgiven, så är det som att knäppa på en knapp någonstans inuti. och ångesten liksom nästan sprutar ur en. Och så tänker man, detta måste jag testa. Och det finns ju många sätt att testa en människas uppriktighet när det gäller kärleksförklaringen. Det kan handla om att ringa på nätterna och se hur många gånger man kan ringa innan vederbörande säger du får inte. Varpå man då svarar, ja, det var det jag visste, du är som alla andra. Och det finns många andra sätt att testa när den ångesten väcks till liv. Ändå, det finns bara en väg. Och det är att, så att säga, trotsa sin ångest. Att våga öppna någonting av inlevelsens möjlighet. Så att man kan inte bara höra kärleksförklaringen utan också förnimma den. Vad den förnimmelsen består i, det kan ingen forskare tala om för dig. Men vi är mer än molekyler. Och vi är mer än materia och atomer. Och jag tror att det där har med människans ande att göra. Och att en andlig människa, det är en människa som på något sätt har den här kommunikationen intakt. Och vi ska be Herren om mycket läkedom ikväll. Men vi ska också påminna oss detta. Att Bibeln säger ge så ska du få. Allt det här är ju ingenting som man kan kräva. Vi kan inte kräva att bli identifierade. Men vi kan börja att identifiera oss med andra. Försiktigt kanske och på försök. Och lära oss denna konsten. Som handlar om att våga släppa någon in också i sig själv. Ty det är så att när jag identifierar dig så identifierar du mig. Jag kan inte göra det själv, du kan inte göra det själv. Vi kan göra det åt varandra. Det är en av livets hemligheter det här. Och den tycker jag är återspeglad så fint i den 139:e salmen. Du utransakar mig. Du utforskar mig fastän du vet allt om mig. Nu ska vi be. Herre, var stort och spännande det att leva. Och vad gott det är att veta att du har ett intresse för vår person och våra förhållanden som ligger långt utöver vad vi trodde var tänkbart och möjligt. Är vilken närhet vi erfar när vi förstår att du som vet allt ändå ständigt utforskar oss. Och vi anar och begriper lite grann att evigheten kanske blir ett otroligt äventyr. Att få lära känna dig, Herre. Hjälp oss att förstå att här ges den stora nyckeln till förvandling. Hjälp oss att se och fatta att om det är någonting som inte fungerar, om det är någonting som kör fast och låser sig fast i våra liv, att då kanske vi har missförstått vem du är. Eller det finns sidor i ditt väsen som vi ännu inte har fått upp ögonen för. Då vill vi lära känna dig ytterligare, Herre. Ge oss vishet till det. Öppna vårt innersta, Herre, för ditt ord och för din ande. Jag vill glädja mig mycket åt den här bilden med staden, med en mur, med öppna portar. Du har ju öppnat pärleporten här. Och den här bilden betyder någonting, tror jag, också för våra liv. Hjälp oss att ta emot den och finna oss till rätta här. Lös oss ifrån den misstro, Herre, mot människor. Som kanske är bottensatsen i en människofruktan. Därför att vi blivit svikna, övergivna, föraktade eller utnyttjade. Herre, om våra samveten är sargade, om vår inlevelse kanske har fått frysas ner för att vi skulle klara det, så ber vi dig, Herre, om läkedom och hjälp. Bygg upp muren, Herre, där den är trasig. Sätt portarna i stånd. Hjälp oss, Herre, att sedan hålla dem öppna på rätt sätt.